Du lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikuchi. Strukturpodden hjälper stressade föräldrar, överarbetade tidsoptimister och dig som känner att du helt enkelt behöver ordning och reda i ditt liv. Vi gör det enkelt. Har du koll på läget eller känner du att livet är kaos? Oavsett vilket får du i våra avsnitt konkreta steg framåt.
Erika Norberg är grundaren av merstruktur.se som möter vardagen med struktur och fyndiga mallar.
Och André Kikuchi är den där nyfikne som samlar alla möjliga tips och strategier för att leva ett enkelt och strukturerat liv.
I dagens avsnitt så intervjuar vi en spännande gäst. Vi följer upp lite av våra egna utmaningar och ni kommer få en bra, bättre, bäst. Och så avslutar vi med veckans prova på.
Ja, och innan vi börjar så kanske jag ska säga någonting om att min röst är kanske inte riktigt som vanligt. Jag är lite förkyld, men vi kör på ändå. Som tur är vi en gäst så jag behöver inte prata lika mycket som vanligt. Men du, André, hur har det gått med alla läxor som du har satt upp för dig själv? Telefonen och träning och förrådet?
Ja, det är ju tre områden jag återkommit till lite av och till här under de senaste avsnitten. Och om vi börjar med telefonen så tog det ju en minut att byta röst, eller två kanske, och byta röstmeddelande. Så nu vet jag vad jag säger och att det låter hyfsat. Så det gjorde jag. Och sen är jag faktiskt inne på vecka 5 av strukturerad träning. Så att idag, innan vi spelade in det här, så blev det lite löpning och annat. Så att det funkar. Och då är det ju två bra saker och så en utmanande kvar då. Det där förrådet. Vi har fortfarande inte bokat in en barnvakt och vi har inte tagit tag i det. Men vi har fyllt på med lite till, tror jag, faktiskt. Vi var på Ikea häromdagen. Det är farligt. Fast bra. Ja. Så att det återstår, men två av tre får jag väl säga på min uppföljning är helt godkänt.
Ja, borde vi sätta någon deadline på det eller ska vi lämna det till dig och så Juri?
Ja, svarar vi tydligt på det. Ja, vi får se. Ingen deadline på det, men det skulle nog behövas. Jag tycker vi byter ämne här lite nu så att jag kommer ur det här förrådet.
Det kan vi göra.
Ja. Idag så har vi ju en gäst. Det är ingen mindre än Claes Johansson som är den glada styrsebon. Han har hunnit med att föda barn i Trelleborg och i Skellefteå. Han har bosatt sig i Norsjö i Västerbotten. Han har arbetat lokalt, regionalt och nationellt inom samfundet Ekumeniakyrkan. Nu så pendlar han till Stockholm. Han älskar att leva lägerliv med ungdomar och han gillar strategi och strategisk utveckling för Ekumeniakyrkan nationellt. Han har en fru, två barn, vuxna utflugna barn. Han brukar koppla av på en årlig vårresa till värmen någonstans och ofta så syns han på golfbanan, men vi vet inte riktigt om det alltid är avkopplande på de där golfbanorna eller inte. Men det återstår att se. Så därför välkomnar vi dig hit, Claes Johansson. Bam, bam, bam.
Tack så mycket. Tack, tack. Trevligt att få vara med på Strukturpodden.
Ja, och du, vi kan väl säga det också att jag och du, Claes, vi har varit på massa läger ihop. Det är nog mer än ett år av mitt liv som jag har tillbringat på läger med dig under 10 års tid. Så att blir det lite internt så blir det det. Men vi ska försöka att prata i klartext. Och sen har du ju en dotter också som finns med här i Strukturpodden, nämligen Erika.
Ja, det är jag. Så jag har också varit på ganska mycket läger med Claes. Men jag vet inte om jag kommer upp i lika många lägerdagar som André ändå. Ni är ju på era 3 veckors läger ganska ofta.
Ja.
Men jag har nog tillbringat mer tid med Claes än vad du har ändå.
Ja, det hoppas jag.
Men på läger så har jag nog varit mer med André än med dig. Så är det nog, Erika.
Mm. Men nu har du ju fått lite intro, men vill du lägga till något om vem du är?
Ja, men i och med att jag har jobbat i Ekumeniakyrkan så förstår jag en del att jag är involverad där. Så att pastor är liksom min utgångspunkt och min grund. Och sen brukar jag säga att jag har nästan gjort allt man kan göra i en kyrka. Men jag kommer ifrån västkusten, Styrsö, som André inledde med. Och har växt upp där på en ö. Pappa var på sjön, var sjöman. Sen havet älskar jag. Och sen har vi bott i Västerbottens inland, Norsjö, i över 30 år nu. Så det är ju också hemma i allra högsta grad. Och väldigt, trivs väldigt gott där. Golf är alltid avkopplande. Ibland frustrerande. Mm. Men alltid avkopplande. Ja, lite mer om det kommer kanske sen bland frågorna. Vad jag tycker om att göra. Men ja, jättekul att vara här.
Du har ju haft många år av yrkeserfarenhet. Eller har många år av yrkeserfarenhet. Och så som vi känner dig så är du van vid att jobba mycket, många järn i elden, många bollar i luften. Och du har också en erfarenhet att vara utbränd. Det var väl lite det vi tyckte var spännande när vi började fundera på dig som gäst. Och hur är det att både kanske att vara i en utbrändhet och komma tillbaka igen? För det har du ju verkligen gjort. Vill du berätta lite mer om det?
Mm. Det är ganska många år sedan nu. Det var 97, så att det är ju över 20 år sedan. Då hade jag jobbat 10 år åtminstone som pastor på 2 olika ställen. Och så en dag så kände jag bara, det är som tröttheten smög sig på. Men en dag så kände jag bara att nu kan inte jag hålla masken uppe längre. Det gick att jobba och göra mycket, men jag kände bara att nu funkar det inte längre. Så att då blev jag sjukskriven och var helt sjukskriven i ett halvår. Och sen tog det mig ytterligare ett halvår ungefär att liksom sakta trappa upp och komma tillbaka. Jag har funderat rätt mycket på det där. Jag tänker att jag tror att, jag menar, det har gått ett antal år och jag har insett att jag behöver byta arbetsuppgifter ibland. Jag tror, jag kan inte säga att det är sant, att det är säkert, men jag tror att om jag hade bytt arbetsuppgift eller arbetsplats där istället lite tidigare, så kanske jag inte hade behövt bli utbränd. För jag tror att det handlade om både egna ambitioner, men också om att behöva lite nytt. Och inte liksom hålla på med samma sak längre och inte känna att jag kom längre. Utan jag hade liksom gjort mitt och var färdig. Och så ska man tillägga att utbrändhet är alltid väldigt individuellt. Så att man kan inte säga att det är lika för någon annan. Men jag tror att det var en viktig ingrediens i min sjukskrivning. Att jag var faktiskt färdig och borde ha gått vidare och bytt arbetsplats åtminstone. Då kanske jag inte hade behövt vara borta så länge.
Vilken hjälp fick du? Hade du samtalspartners eller familjen, eller vilka redskap gjorde att du hittade tillbaka igen?
Jo, jag hade någon att samtala med, en terapeut som hjälpte mig mycket. Och sen hade jag en god läkarkontakt som också stöttade mig liksom och tog det på allvar. Inte ifrågasatte utan såg till att jag fick tid att komma undan. Jag tror att en av de jobbigaste bitarna i sjukskrivningen, det var att hitta en bra läkare, en bra läkarkontakt. Så man inte, jag menar, i en liten kommun som Norsjö är så blir det gärna stafettläkare. Och då ska man träffa en ny läkare varje gång i det läget. Det hade varit jättesvårt och jobbigt. Men nu fick jag en bra kontakt som förstod och som sjukskrev mig och gav mig goda råd på vägen. Och så hade jag terapeut under tiden. Och sen hade jag väldigt bra kontakt också när jag skulle tillbaka från Arbetsförmedlingen, som nästan bromsade mig från att gå tillbaka för tidigt och börja jobba för mycket. För när jag började känna nu är jag nog redo att börja jobba igen, då hjälpte den personen mig att hålla igen tillsammans med min arbetsledare då, och se till att jag inte gjorde för mycket på en gång utan fick trappa upp i ganska lugn och bra takt. Och det är jag jättetacksam för.
Är det något du har känt har påverkat hur du har lagt upp arbete efter det? Att begränsa eller tänka på? Eller är det framförallt det här med att inte vara i samma uppgifter för länge?
Ja, men det ena som händer när man blir utbränd, och det tror jag är liknande för alla, det är att alltså, så, i vanliga fall när man är frisk och fräsch så har man någon sorts reservtank. Så man kan liksom, när jag är slut och trött, men då kan jag fortsätta jobba en stund till. Men den var borta ganska många år efteråt.
Mm.
Så det fanns liksom inte, när jag blev trött, då var jag trött. Då var det bara att sluta jobba. Det fanns liksom ingen chans att så där, pusha sig själv att jobba mer. Och det tog flera år tills den kom tillbaka. Men sen har jag nog lärt mig, tycker jag, att känna igen signalerna och vara lite mer rädd om att ja, men nu börjar det kännas att nu är det liksom samma sak. Att då antingen tar det lugnare eller också se mig om efter nytt arbete. Och jag har ju märkt att jag har någon sån här 6-7 års cykel i min kropp. Då börjar det liksom klia i fingrarna eller kännas i magen att nu är det dags att gå vidare. Nu behöver jag nya utmaningar i mitt liv. Så att det kan jag se när jag tittar tillbaka nu, att det är jättetydligt så.
Ja.
Och du har hittat dina utmaningar inom samma bransch. En del som lyssnar kanske tänker att blir jag utbränd inom mitt jobb så måste jag helt byta bransch och hitta nytt. Men du har lyckats vara kvar med många av samma relationer men ändå bytt arbetsuppgifter. På vilket sätt tycker du arbetsplatsen eller de olika inom branschen har stöttat dig i det att hitta rätt?
Ja, men jag tycker att jag har haft förmånen att få byta, för då när jag blev utbränd och jobbade jag två församlingar men i närområdet nära varandra. Jag återvände faktiskt till det och jobbade där ett år ungefär, men kände att det här är en miljö som jag klarar inte av själv att förändra min situation, och då bytte jag uppgifter. Och sen efter det har jag fått jobba både regionalt inom några olika områden och sen nu mer nationellt då. Så att när liksom tiden har varit mogen, då har det funnits möjlighet för mig att hitta andra arbetsuppgifter. Och det är ju, tänker jag, det är en förmån jag har haft, att de möjligheterna har funnits.
Och du är nästan alltid då jobba inom kyrkan, men vi såg en period då du faktiskt lämnade den branschen helt och hållet efter det här.
Precis, det var efter jag hade återvänt och jobbat ett år i församlingen. Då var jag in och jobbade i ett kommunalt projekt. Det var egentligen ett femårsprojekt, men jag höll på ungefär ett och ett halvt år. Och sen längtade jag för mycket tillbaka till mer pastorsliknande jobb. Så att, då lämnade jag det. Men det var ju en chans också att göra någonting helt annat under en period. Vilket jag tror var jättebra och nyttigt för mig. Och roligt på många sätt.
Mm. Det tror jag att man ska tänka på, att man ska inte vara rädd för det och testa någonting helt annat också.
Absolut inte.
Men något som fick mig att tänka att vi borde intervjua dig är ju något som på ett sätt är motsatsen till struktur. Men för ett par år sedan så skrev du ett blogginlägg, du är kanske ingen bloggare men lite sporadiskt sådär, om hur du hanterar din tid och hade rubriken En enda sörja. Mm. Och jag undrar om du kan förklara lite vad du menar med det uttrycket.
Ja, långt i förväg så tänkte jag att nu ska jag paja alla tankar på att bygga en strukturpodd och få ordning på livet. Så det var därför jag skrev det här. Nej, jag bara skojar.
Och nu är du gäst här, vet
du. Ja, men det var en period när jag faktiskt skrev blogg någorlunda regelbundet. Men det är några år sedan. Men alltså, jag tänker så här, pastorsyrket är på ett sätt lite speciellt. Och det som är annorlunda jämfört med de flesta andra jobb, det är ju att vi har någonting man kallar förtroendearbetstid. Alltså vi har inte reglerat att du ska jobba mellan 7 och 4 eller vad det nu är för tid man har, utan vi har arbetsuppgifter som ska genomföras och som vi får stort eget ansvar för att utföra. Så istället för att ha liksom arbetstid, exakt antal timmar du ska jobba mellan klockan och sluta klockan, så har vi förtroendearbetstid. Och det gör ju att det är en jättestor frihet och det är samtidigt någonting som kan vara stressande. Men jag har nog mest upplevt det som en frihet. Jag tänker på när våra barn var små, då kunde vi alltid lämna dem på dagis först klockan 9 på morgonen, därför att vi kunde ta det lugnt på morgonen. Sen var ofta någon borta på kvällen och jobbade kvällen också, men vi fick väldigt mycket mer tid tillsammans. Om jag behöver gå till tandläkaren en dag så kan jag bara justera i mitt eget schema och så kan jag gå till tandläkaren. Jag behöver liksom inte be om ledigt, utan det handlar om att hitta tid och justera sin tid själv. Man har ett förtroende att hantera sin arbetstid. Det innebär ju också när man jobbar på det sättet att man har mycket med frivilliga att göra som har helt andra arbetstider. Och då behöver man finnas tillgänglig när de är lediga. Då skulle man kunna bli jättefrustrerad över att det ringer folk på kvällen eller det ringer folk när jag har satt mig i soffan och tänkte nu ska jag titta på en film eller någonting sånt där. Men det ingår liksom i arbetet. Och i den bemärkelsen så tänker jag, Ja, men då kan det, då skulle man kunna säga att det får vara en enda sörja. Jag behöver liksom inte titta så mycket på klockan. Jobbar jag nu eller ska jag inte jobba nu? Utan jag jobbar när det behövs. Men då behöver man ju också vara vaksam på att hitta återhämtningstider. Och så läste jag en artikel. Det var den jag anknöt till, av en kvinna som heter Johanna Frelin, som skrev i Chefstidningen. Och det var egentligen hon som satte rubriken en enda sörja. Hon skrev så här bland annat: det tog så mycket energi och skapade irritation hos mig själv att försöka sära på arbetstid och fritid. Så jag gjorde ett test och lät det vara en enda sörja. Jag sa till mig själv att det inte är ett problem. Så nu blir jag inte irriterad längre när medarbetare ringer på kvällarna eller tar jobbgrejer via Facebook. Och så funkar jag nog ganska mycket också.
Har det förändrat det här uttrycket en enda sörja med erfarenhet av utbrändheten? Har du fått vara mer vaksam på när det tippar över?
Jag tror att jag kanske möjligtvis har lärt mig, för det här skrev jag ju långt efter utbrändheten när jag var tillbaka än. Jag tror möjligen att jag har hittat någon sorts harmoni för det mesta att hantera det där. Och tycker inte att det är ett problem för mig. Jag vet att det året, eller ett och ett halvt året när jag jobbade på kommunen, då hade jag stämpelklocka. Det stressade mig jättemycket. Det passade inte mig alls. Och en del tycker jag att det är väldigt, väldigt skönt. Men det passade inte mig att ha stämpelklocka och liksom en tid sådär, utan... Nej, men ge mig arbetsuppgifter, då kan jag jobba mer när det behövs och mindre när det inte behövs, och så jämnar det ut sig i stora loppet. Jag tror inte att det är så för alla, men för mig så funkar det väldigt bra.
Finns det då tider då du helt kopplar bort jobbet, eller är du alltid tillgänglig?
Nej, jag har lärt mig att koppla bort, och jag har lärt mig ännu mer med åren att liksom, ja, men jag behöver inte svara i telefon alltid om det ringer, och jag kan stänga bort telefonen också. Jag brukar ha telefon för att kunna se om det är någon i familjen som ringer eller någon annan sådär, men ser jag att det är ett jobbsamtal och jag är mitt inne i någonting annat, då kan jag låta bli att svara, så jag måste inte svara. Så jag har definitivt lärt mig att koppla av i olika tillfällen. Sen är det också sådana att jag trivs ju att ha någonting att göra. Så när jag ska koppla av, då kanske jag snickrar där hemma på huset. Bygger om någonting. Eller spelar golf. Det är en bra koppling. Det går inte att tänka på jobbet när man spelar golf. För då går det väldigt dåligt. Så att ha lite olika grejer som där som man trivs med. Och som tar min tanke och min uppmärksamhet. Då kopplar jag av.
Hur påverkar det du... Jag har ju en arbetsplats med väldigt mycket medarbetare som du jobbar tillsammans med. Hur har du lärt dem att visa hur du jobbar med mejl och telefon och att vara nåbar? Påverkar du dem på ditt sätt att tänka?
Ja, jag brukar säga, jag är ju chef för ett antal personer, och jag brukar säga till dem att det är okej att höra av sig till mig när som helst. Ni behöver aldrig be om ursäkt om ni ringer mig, utan det är mitt ansvar om jag svarar eller inte. Är jag upptagen? Och jag kan vara upptagen med att vara ledig. Det lärde en gammal kollega mig en gång. Man kan vara upptagen med att vara ledig. Alltså man kan schemalägga att nu är jag faktiskt ledig. Mm. Så ringer någon då, så svarar inte jag telefon. Men det är alltid okej att försöka ringa eller lämna ett meddelande, så återkommer jag så fort jag har möjlighet. Andra kan ju inte veta om jag lagar mat, spelar golf eller sitter i ett viktigt möte. Det är ju bättre att de bara ringer, och så får jag liksom hantera det när det är dags att svara. Så att det har jag försökt säga till mina medarbetare. Hör av er när som helst. Svarar jag inte så kan jag inte just då, men då återkommer jag så snart jag har tid.
En gång berättade du att du inte hade mejlen i telefonen under en period, utan du fick logga in för att kolla mejl. Hur är det idag? Kommer det upp i telefonen, mejlen?
Nej, jag har faktiskt så att, för det är en sak som jag har lärt mig att koppla bort. Att jag har inte det här push-mejl, så liksom det plingar till så fort det dyker upp någonting. Utan jag väljer aktivt att gå in på telefonen när jag vill titta efter om jag har fått någon mejl. Och det gör jag flera gånger per dag, men jag har den här stressfaktorn att så fort det plingar i telefon måste jag kolla, utan den har jag faktiskt sorterat bort. min chef då, som han är lite, han är nog ännu värre än jag i den här bemärkelsen. Han har ju lärt sig att behöver han få tag på mig snabbt så kan han inte skicka ett mejl, utan då får han prova någon annan messenger eller sms eller någonting annat sånt där för att nå fram till mig.
Mm.
Jag tänker så här att det här passar ju definitivt inte alla, men jag tror att när man hittar någon sorts, den här Johanna Frölin, som hon sa att man behöver hitta en inre kompass för gränser. Och det tänker jag att min erfarenhet efter rätt många år och jobbat så här, så har jag väl hittat någon sorts inre kompass och sätter mina gränser. Men det innebär ju inte att jag alltid lyckas med det. Jag menar, ibland så blir det för mycket jobb och jag blir trött och sliten, men då får man försöka hitta en längre återhämtningstid istället efteråt. Och jag tror faktiskt att utbrändhet och annat sånt där, i grund och botten handlar det om att man måste hitta tid att vara ledig. Man kan jobba mycket, men man måste hitta tid att vara ledig när man kopplar av. Det är nyckeln för att inte bli utbränd, tror jag. I alla fall för min del.
I presentationen sa jag ju att du gjorde en vårresa eller någon vecka varje vår.
Mm.
Är den schemalagd, så att säga?
Ja, det har den varit. I år är ett undantag, för då är den faktiskt inte inlagd. Men annars har jag försökt göra det tillsammans med frun eller tillsammans med något av mina barn, att åka iväg en vecka. De sista åren, det är faktiskt nytt, skulle jag säga, de sista 5-6 åren, att ta en vintervecka med ren avkoppling. Och jag tror, alltså jag har blivit bättre på det. Jag kan inte säga att jag var världsbäst på sånt förut, men jag har blivit bättre på att lägga in det i god tid när jag ska vara ledig.
Mm.
För resa är ju också ett sätt att koppla av, komma ifrån, tänker jag. Reser man bort så då är man ju avkopplad och bortkopplad.
Du reser ju mycket i jobbet, det är ju en del av ditt jobb att vara ute mycket. Kan du koppla av även på den resan?
Ja, det kan jag absolut göra. Jag kan tänka att resan kan man ju använda både till arbetstid. Alltså man kan läsa in sig på materialet, man kan sitta och skriva någonting som ska vara med. Det är också tid. Ibland så slumrar jag till en stund, sover ett tag. Alltså en halvtimme eller sådär. Eller också läser jag bara en bok. Vad som helst. Tycker om att läsa böcker eller deckare eller någonting annat. Och då är ju det ett sätt att koppla av också. Fylla huvudet med någonting annat än det som skulle vara jobbrelaterat. Så att jag gör allt det. Både läser någonting för egen skull, sover ibland eller jobbar på något sätt.
När vi har varit på läger ihop, så vi är ju på ett återkommande läger 3 veckor. Varje år, så att jag har ju varit med 8-9 gånger på det här lägret. Men då brukar du ta upp någonting som har fastnat i mig, som jag tänkte att du gärna får sprida lite bredare här på podden. Det här att det finns vissa saker, som till exempel ett 3 veckors läger, som du kanske egentligen inte har tid med, men det ger så mycket energi de där 3 veckorna i fjällmiljö med ungdomar, att du får energi och kan göra då mycket mer av de tråkiga sakerna under året som du måste göra. Kan du utveckla det lite mer?
Ja, men du säger det ganska bra, tänker jag, att någonstans har det ju varit alltså det är någonting som jag tycker å ena sidan är både roligt och väldigt meningsfullt. Och sen är det ju, har vi ju förmånen att vara i en fantastisk miljö samtidigt, och det tänker jag att, ja, men då vet jag att när jag kommer därifrån, så man kan vara trött därför att det är 3 veckor, är ju ganska länge att vara borta. Det är på ett sätt intensivt fysiskt och lite trött att man behöver sova igen, men energimässigt är jag piggare efteråt än vad jag var innan. Och det kan man väl reflektera över, vad är det som å ena sidan gör mig kanske fysiskt eller kroppsligt trött, men ger mig energi som jag lever vidare på sen. Och det tror jag, det är ju väldigt individuellt. För en del andra skulle det kanske vara rena plågan att göra det som vi gör och trivs med. Men jag menar, både du och jag tror jag får energi utav det. Och är glada efteråt. Därför att vi har gjort någonting som känns bra och meningsfullt.
En nyckel där under vistelsen, det är ju att vi sover regelbundet, vi äter samma tider och vi är ute och gör en fysisk aktivitet. Eller vi är ute varje dag och en tuffare fysisk aktivitet varannan, var tredje dag någonting. Och den rytmen tror jag är väldigt välbehövlig, och det ser vi ju forskning på som visar idag. Så det är nog en bra grund. Men just det där att kunna planera in saker som, ja men det här har jag inte tid med men det ger mycket, det skulle fler behöva prova på, tror jag.
Mm, precis. Förra veckan så var jag iväg på en veckans retreat också. Eller vecka 5 dagar i alla fall. Och det är ju ett annat sätt att åka iväg på någonting när man stänger av liksom mejl. Jag hade en bekant som skickade ett mejl till mig under tiden, och han fick då ett mejlsvar där jag skriver att jag läser inte mejl den här veckan, jag återkommer då och då. Så han sa, det låter ju nästan för bra för att vara sant, att man liksom kan låta bli att läsa mejl en hel vecka. Men jag sa, ja men det är faktiskt så, det gjorde jag inte, utan då är jag avstängd från det och får bara vara i stillhet och tystnad. Och det är ju ett sätt. Det finns ju massor med retreatmöjligheter för vem som helst idag. Och det är ju ett annat sätt att verkligen se till att man kopplar av och kommer undan.
Mm. Och det har vi pratat om en del, att ja, men om man bara gör det tydligt för folk vad som gäller, att man har ett automatiskt svar att ja, men jag läser inte den här veckan, eller som du, att det går bra att ringa när ni vill, men jag svarar inte alltid, eller jag kollar inte mejl direkt, utan då får man nå mig på ett annat sätt om det är akut. Jag tror att om man har en ram som man håller sig till och kommunicerar ut den och är konsekvent med den, då accepterar ju folk det.
Mm.
Det behöver inte vara så konstigt som man kanske tänker från början.
Nej, men jag tror att det handlar mycket om att våga vara tydlig också till andra, för då kan man säga, ja men ring mig om du vill, svarar jag inte så kan du lämna ett meddelande eller också återkommer du. Och då har man liksom skapat trygghet hos den andra att ja, men så här funkar det. Och de som ofta är återkommande, de lär sig ju det där. Men jag vet, jag hade en period när jag jobbade, när en pastor har ofta måndag som ledig dag. Och då hade jag en ordförande i en av församlingarna som konsekvent ringde den måndagen till mig. Och förmodligen därför att den här personen hade, då råkade det vara tid för hon och han att liksom höra av sig. Man hade ledigt. Men till slut så slutade jag ju svara. Jag såg ju liksom att det var den här personen som ringde. Så då jag slutade ju svara. Men det tog lite grann emot till att börja med. Men sen fick vi också prata om det. Så sa att ja, men måndagar, jag är ledig. Jag svarar inte telefon om det inte. Men är det någonting jätteviktigt så är det klart att du ska ringa. Men lämna ett meddelande då så återkommer jag.
Ja, det är bra att hjälpa folk för att förstå hur man själv tänker. Nu har vi pratat ett tag här och det låter ju som en nästan idyllisk tillvaro, att du planerar din arbetstid själv ganska mycket. Du kan gå ut och spela golf och du svarar när du vill och sådär. Men vad skulle du säga är dina utmaningar som du ständigt märker att det här måste jag jobba på?
Nej, men utmaningarna finns hela tiden i det. Det kan låta idylliskt, men det är det inte. Utan utmaningarna är ju hela tiden att hålla de gränserna bra. Jag brukar säga att man kan lura sig själv att både jobba för mycket eller jobba för lite. Alltså man kan jobba för lite och tro att man jobbar jättemycket därför att man inte har någon struktur på tiden. Och man kan jobba jämnt fast man tycker inte att man räcker till ändå. Så jag brukar... Det är inte alltid, jag skriver inte upp min arbetstid jämt och ständigt, men jag brukar göra testperioder när jag skriver ner ganska ordentligt. Vad har jag gjort nu? Hur många timmar har jag jobbat den här månaden till exempel? Då kan jag skriva för varje dag och räkna. Och så får jag något, det är för att liksom justera den här inre kompassen. Känns det rätt nu? Liksom, eller har jag lurat mig själv att jag har jobbat mer än vad jag tror eller mindre än jag tror? Så det är ett sätt som jag kan rekommendera, att man liksom har någon sorts avstämning för sig själv och se till att man faktiskt gör det som man har tänkt då.
Något som vi har provat på läger som jag tror också är en hjälp, och det kan nog vara på många arbetsplatser där man är kollegor, det är ju att vi hjälper varandra att ta ett steg tillbaka när man blir trött. Och säga att nu får du gå iväg en stund eller gå och vila en stund eller så tar jag över här. Och det är kanske inte alla arbetsplatser man har den lyxen på, men det är också en hjälp att kunna säga till varandra att jag ser att ja, men det här behöver du just nu. Så det vill vi gärna skicka med till våra lyssnare, att se vilken hjälp du kan få på din arbetsplats. Så både ta ett steg tillbaka men också ta ett steg framåt när du är duktig och bra på någonting och ska ta plats.
Och det kan gälla i hemmet också, tänker jag.
Mm.
Jo, men det är ju jättetydligt i det sammanhang som du refererar till att ibland då är man ju helt enkelt, har man varit med ett antal veckor ihop tillsammans tajt med ett gäng människor och inte minst unga tonåringar som ju kan hitta på det ena, så kan man tappa humöret ibland, och det handlar ju om att man är trött, och att då kunna ha så god gemenskap och säga, vet att nu måste jag gå undan en stund och veta att det funkar ändå, det är ju en jätteförmån. Sen tänker jag också att jag har nog lärt mig mer och mer att använda uttrycket också good enough. Mm. Alltså det är tillräckligt bra. Jag kan vara lite ambitiös emellanåt och tycka att man ska göra det så otroligt bra. Men ibland så kan man bara säga att det här är good enough. Det räcker för nu. Jag behöver inte liksom hitta på mer. Utan sikta mot goda mål. Men kommer du inte hela vägen fram så du kommer en bit i alla fall. Det räcker väl långt, tänker jag.
Mm. Och det finns ju ändå ganska mycket struktur i din sörja. Att även om det kanske inte är så tydligt på ett schema vad som är den här tiden gör jag det, den här tiden gör jag det, så finns det ändå rutiner i hur du hanterar olika saker. Mm. Jag tror att när det är den strukturen man mår bra av istället för en fast tidsstruktur, så är det ju bra det. Och en del behöver den här fasta tidsramen istället. Det handlar ju om att hitta vad som funkar för en själv.
Oavsett vad man väljer så finns det absolut en struktur i det här. Och jag tror att alla strukturer man har i arbete eller livet, de måste man ju utveckla över tid. Och de förändras väl över tid också, men att man hela tiden jobbar med dem. Det är väl därför ni pratar om struktur hela tiden. Någonstans så blir man aldrig färdig där.
Mm. Ja, och på det ämnet att man aldrig blir färdig riktigt, så har vi det här bra, bättre, bäst. Där vi ta upp något område i våra liv där vi skulle vilja ha mer struktur, eller där skulle vi vilja att vi var duktigare. Och vi undrar om du har någon sån bra, bättre, bäst att dela med dig av.
Jag tänkte på det här. Jag tror faktiskt att jag är väldigt bra på att ha god struktur på mina filer på datorn. Och det har att göra med att jag sparar, försöker konsekvent, jag lyckas kanske inte alltid men nästan alltid spara saker och ting på rätt ställe på en gång, i rätt mapp, alltså på rätt hårddisk, i rätt sådär, hela strukturen, jag sparar det på rätt ställe på en gång. Men jag har en hemlighet där som gör att detta funkar, för datorn är ju fantastisk att man behöver ju egentligen aldrig sortera. Det går att spara hur mycket som helst. När det blir för mycket filer i den mappen som jag sparar i, så det är svårt att hitta, då flyttar jag allting som är gammalt till arkivet. Och där får det bara ligga och skräpa. Och jag skulle kunna bli bättre på att också rensa i arkivet. För det mesta som är där är faktiskt sånt som jag inte längre behöver. Så även om jag har en bra struktur på mina filer och mappar på datorn, vilket jag tror faktiskt att jag är väldigt bra på. Jag brukar hitta för det mesta det jag har. På grund av att jag sparade på rätt ställe på en gång. Så min hemlighet, det är ju också att jag slänger väldigt mycket i arkivet. Fast jag slänger det ju egentligen inte, utan jag bara sparar bort det i en annan mapp. Och den skulle jag behöva gå igenom någon gång för att rensa. Så det skulle jag vilja bli bättre på.
Mm. Så första steget, vad är det, tänker du?
Ja, det är ju att jag tar en sån där arkivmapp i taget och går igenom den och ser om det är någonting överhuvudtaget som är värt att spara, eller om jag bara ska slänga och radera alltihopa för att skapa lite mer utrymme på hårddisken.
Ja, så att det är bra att du ändå sparar på rätt ställe på en gång, men att då rensar du inte i arkivet. Bättre skulle vara att gå igenom någon arkivmapp, och bäst att du har struktur i arkivet också. Och välrensat, eller?
Ja, jag tror att det mesta det är som en sån där skräpmapp. Man skulle, alltså arkiv låter ju mycket finare än att säga att det är skräpmappen. Så att jag kallar det arkiv för den sakens skull. Men egentligen är det en skräpmapp. Det mesta där kan nog slängas förmodligen, tror jag.
Mm.
Sen tänkte jag på det där med att prova på.
Mm.
Jag vet inte om det är fler som är som jag, men det man skulle kunna prova på om man har svårt att låta bli att svara i telefon när man egentligen skulle vilja vara i fred, eller om man har svårt att inte kolla mejlen så fort det plingar till i telefonen eller någonstans, då skulle ju en prova på eller träning vara att jag svarar inte i telefon, eller jag kollar inte mejlen fast det plingar i telefonen. Eller rent av stänga av den där funktionen som gör att det plingar i telefonen. Och istället aktivt välja, nu väljer jag att gå in och titta efter mejlen, men annars låter jag bli. De flesta kanske inte har problem med det, men om man har det problemet så skulle det vara någonting att kunna prova på och se hur det funkar under en period.
Ja, jag hade en kollega som, jag är lärare, som kom till skolan på morgonen och sa att han hade fått mejl från en elev mitt i natten, vid 2 eller någonting. Och han hade läst det då. Och då sa jag, men va? Kollar du jobbmejl 2 på natten? Och ja, en del har pushnotiserna igång och kanske tycker att det funkar. Men för mig skulle det inte funka att ta igång det på natten i alla fall.
Ja, men det är så lätt man blir stressad av det, tänker jag. Så då behöver man aktivt bestämma sig för, nej, jag stänger av den där funktionen. Det ska inte plinga då eller när som helst. Utan när jag går in, däremot kanske jag går in och kollar mejlen regelbundet flera gånger per dag. Men inte 2 på natten, det tycker jag inte man ska göra.
Nej.
Anders Hansen återkommer jag ju till ofta. Och han menar ju på att ha sovrummet som en mobilfri zon. Och du sover på ett helt annat sätt. Då kanske man inte kollar mejlen heller om man måste gå upp och leta upp telefonen 2 på natten.
Det jag har svårt för där är att jag har svårt att lägga ifrån mig telefonen helt och hållet. För jag tänker, om det händer någonting och någon behöver få tag på mig i familjen. Då, därför har jag telefonen i rummet. Annars så skulle jag nog kunna lämna den utanför. Men ja, plus att jag använder den som väckarklocka förstås. Skulle kunna bli besvärligt om jag inte hörde den. Men det är egentligen mina skäl. Men skulle det ringa i den hela tiden, vilket det inte gör. Men skulle det göra det, då skulle jag nog behöva titta på det på något sätt. Och välja en annan lösning.
Ja, jag har hört att det finns inställningar att göra. Att man kan släppa igenom vissa nummer som kan ringa även om man har stängt av ljudet. Eller om det är någon som ringer 2 gånger på följd så kommer det igenom. Eller 2 gånger i snabb följd. Men jag har inte satt mig in i det där. Men det skulle ju kunna vara någon lösning om man vill kunna stänga av ljudet. Men att bara familjen kommer fram till exempel.
Mm. Och sen kan man ju fundera på, hur ofta har du haft sådana samtal från familjen de senaste 10 åren?
Nej, det är inte speciellt ofta.
Nej.
Det är det inte. Men jag har inte heller, det är därför jag säger att skulle det vara ett problem för mig att det ringde folk till mig sent på kvällarna eller på nätterna, då skulle jag behöva tänka igenom det, men det gör det inte heller och därför så är inte det ett problem för mig.
Mm. Ska vi börja avrunda kanske?
Ja, men det tycker jag. Om vi funderar lite på vad är det Claes har sagt i det här programmet. Han berättar om utbrändheten och att komma tillbaka och att hitta sitt sätt att jobba på. Det är det vi kan ta med oss, att det finns många olika sätt, men att det är en konst att kunna hantera sin tid, men man ser också vad man mår bra av och få hjälp i det där efter utbrändhet i samtal med rätt personer och hitta både vila och arbete som ger energi.
Och att man kanske har en cykel på ett visst antal år och efter de åren så behöver man förändra någonting för att fortfarande trivas.
Och du kan ta med dig också, vad är det för platser där du helt får koppla bort ditt jobb? Om du har många bollar i luften eller om det är väldigt ensidigt så behöver du koppla bort. Vad är dina intressen? Är det snickeriet eller golfbanan eller något helt annat där du inte har igång telefon?
Mm, man behöver faktiskt inte svara i telefon alltid och man kan välja att inte ha pushnotiser igång för mejl och inte kolla dem jämt utan man väljer när man kollar.
Mm.
Och man kan välja att inte svara även om man inte gör något speciellt. För man kan vara upptagen med att vara ledig.
Och hjälp dina kollegor att förstå hur du jobbar. Då kommer de allt eftersom anpassas, även om det tar tid ibland, till ditt sätt och ha förståelse för hur du vill ha det. Och då hjälper du både dem och dig själv i ditt arbete.
Och det finns kanske saker som man inte känner att man riktigt har tid med, men som ger energi för resten av året. Och det är viktigt att hitta de där sakerna som ger just dig energi.
Och vi har också haft en bra, bättre, bäst. Skulle du vilja ta den igen, Claes?
Ja, det var att jag är egentligen, tror jag, väldigt bra på att ha struktur och ordning på mina filer på datorn. Men en hemlighet för att det ska funka när mapparna blir fulla, det är ju att jag rensar genom att flytta alltihopa till arkivet. Det är egentligen en skräpmapp, men jag kallar den arkiv för det låter så mycket finare. Och det jag skulle behöva göra någon gång ibland är ju att också gå igenom arkivet och slänga. För det mesta där är nog bara skrot som jag inte behöver ha kvar.
En del kanske skulle kunna slängas redan i första steget istället för att flytta till arkivet. Kanske man kan göra lite släng direkt.
Skulle man kunna göra, och det händer det också, men det är så mycket enklare att ta hela högen och bara slänga den i arkivet.
Ja, jag vet.
Men det är min svaghet.
Då kan det bli bra, bättre, bäst även på det. Och så får vi väl återkomma, precis som vi sa med en tidigare gäst. Vi återkommer om ett år och ser vad du själv har lärt dig på, vad du själv har sagt. Så får vi se vad som händer. Och sen hade vi en veckans prova på också. Vad var det, Claes?
Ja, det var att helt enkelt bestämma att när du är ledig så svarar du inte telefon. Även om någon ringer. Och du behöver inte ha ansvar för att ringa tillbaka om de inte har lämnat meddelande till exempel. Och du stänger av push-funktionen på telefon så att du inte får upp dina mejl när som helst. Utan du väljer aktivt att gå in och kolla mejlen regelbundet istället på din egen tid när du själv vill.
Bra. Ja, men då hoppas vi att ni har lärt er någonting. Och att man kan ha struktur och en enda sörja på samma gång.
Precis.
Har du någon fråga eller några funderingar eller vill dela med dig av en erfarenhet på kanske en sån här grej på veckans prova på, så skicka hemskt gärna ett mejl till hej@strukturpodden.se eller använd kontaktformuläret på strukturpodden.se. Och så där kanske vi lägger upp lite länkar och annat intressant från det här avsnittet också. Så håll koll och sprid gärna det här. Vi tar upp, eller vi hör att folk som lyssnar faktiskt börjar agera också eller få lite funderingar, och det är ju jätteroligt.
Och jag kan till exempel länka till ett blogginlägg som Claes skrev på merstruktur.se om hur han hanterar sina datafiler. Så att ni kan få hjälp med det också.
Då återstår det bara att tacka dig, Claes, för att du var med. Och du tog dig tid i den här sörjan att få vara vår gäst. Och vi tackar också Simon Lundberg som klipper ihop det här avsnittet och får oss alla att låta väldigt kloka. Så tack för att du lyssnade. Tack.
Tack.
Hej då.
Hej då.